Jag ska börja med att citera eller läsa några verser ifrån en sång som vi har. Tyvärr fanns den inte i er sångbok. Annars hade jag tänkt att ringa till Anna och be att vi skulle kunna få sjunga den innan predikan. Jag ska läsa versarna för er. O Jesus, ditt ord är vårt ljus och vår lykta. En strålande stjärna som följa vi får. Ditt ord ska förbli hur än tiderna skiftar. Dess kraft och dess sanning för evigt består. Men hjälp oss att ordet i hjärtat vi gömmer, så följer dess ledning och aktar dess bud, att budskapet väcker och tröstar och dömer och visar oss vägen till levande Gud. Förnya ditt folk med din ande och lära, så helt att vi alla ditt sinnelag får. Då skall och ditt ord bli vår eviga ära, den grund varpå hela vår salighet står. Det är ju fantastiska ord i den här sången. Och jag funderar så här. Kan vi alltid stå för det vi sjunger? O Jesus, ditt ord är vårt ljus och vår lykta. Är det det? Kan ni säga helt sanningsenligt att ja, så är det alltid. Guds ord är alltid mitt ljus och min lykta. Och i andra versen, hjälp oss att ordet i hjärtat vi gömmer, så följer dess ledning och aktar dess bud, att budskapet väcker och tröstar och dömer och visar oss vägen till levande Gud. Vad är det för budskap vi tycker om? Jag är övertygad om att alla utav oss, vi kan säga det. Ja, men det som tröstar, det är ju fantastiskt. Men ibland dömer ju Guds ord också. Tycker vi att det är bra också? Och att det väcker oss? Ibland är det jobbigt att bli väckt. Det var det särskilt förra söndagen för mig. Det är så att min kära hustru, hon brukar komma in och väcka mig. Hon är alltid uppe före mig. Och så kommer hon och säger, nu är det väl dags att du stiger upp. Ja, alltså det var det egentligen inte. Jag ville inte stiga upp. Men jag behövde göra det. Och så är det också när det gäller det andliga. Att ibland så trivs vi i den andliga sömnen. Det är jobbigt att vakna upp och se hur situationen verkligen är. Men vi behöver ju göra det, eller hur? Jag hoppas att min predikan idag ska kunna vara något väckande i alla fall. Det är kanske inte så där jättemycket tröst i budskapet idag. Ja, något utav tröst är det nog, men jag önskar att det skulle få väcka oss över en del saker. Rubriken på min predikan idag det är trons kraft. Och jag ska läsa ifrån Markus evangeliets 12:e kapitel, vers 41 till och med 44. Och när jag läser den här, då undrar ni nog säkert, skulle han inte predika över trons kraft? Det finns väl inget om kraft i den texten? Jo, det gör det. Så här står det. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket la pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig änka och la ner 2 små kopparmynt, några ören. Då kallar han till sig sina lärjungar och sa till dem: amen, jag säger er, denna fattiga änka la dit mer än alla de andra som la något i offerkistan. Ty alla gav det av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom, av sin fattigdom, allt vad hon hade att leva på. Hon gav allt vad hon hade. Det står ju inte riktigt i allt hur den här änkan hade det, men jag kan föreställa mig det. Hon var inte bara änka, utan hon var barnlös också. För hade barnen funnits, då hade de tagit hand om mor. Judarna, de visste vad Guds ord sa. Att man skulle vörda sin far och sin mor. Men det fanns inga. Och det fanns naturligtvis inget socialt nätverk som kunde fånga upp henne. Hon var helt ensam. Och så kommer hon där och lägger ner det absolut sista hon hade. Jag tycker man kan jämföra det med att någon ifrån 500 meters höjd eller 1000 meters höjd, hur högt upp du vill, hoppar ut från ett flygplan utan fallskärm. Jag kan likna hennes handling vid det. Och hon förtröstar på att Gud på något sätt ska fånga upp henne i sina armar. Jag tror det var ungefär så. Hur kunde hon göra det här? Kanske hade hon suttit på bergets grönklädda slänt när Jesus höll sin bergspredikan. Det är mycket möjligt att hon hade gjort det. Hon hade ju hört Jesus säga: bekymra er inte för mat och kläder, mat och dryck att leva av, eller för kläder att sätta på kroppen. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få det andra också. Och så låter hon det hon lyssnar till blir verklighet i sitt liv. Hon hade trons kraft. Tron var inte bara något diffust, utan tron verkade i en gärning. För då hon la i kassakistan, eller i offerkistan, det var mer än vad de rika hade. Vi har ju också lyssnat till de här orden ifrån Jesus. Vi har läst dem många gånger. Vi har lyssnat till dem. Men har de fått påverka oss? Är ordet vårt ljus och vår lykta? För Jesus sa ju: bekymra er inte för mat. Bekymra er inte för kläder, utan sök först utav allt Guds rike och hans rättfärdighet. Och då sätter vi Guds sökarljus på våra liv och ställer oss frågan igen. Är Guds ord vårt ljus och vår lykta? Jag tänker på vårt offrande. Hur är det med det? Hon gav allt. Vi har ju mycket. Kanske vi under hela livet bara har skrapat lite på toppen utav våra tillgångar när det gäller att ge, att offra till Guds rike. En del kanske säger, och jag har hört det, ja, men man kan ju inte ge hur mycket som helst, för då så sitter man ju själv utanför butiken och tycker ändå. Det går ju inte. Då hamnar man ju i fattigdom. Men ett sånt resonemang, det gör ju att man drar ett rött streck över Jesu ord i Matteus 6. Jag ska läsa det för er. Matteus 6, 25-34. Då har vi det här i minnet nu, mina vänner. Ditt ord är mitt ljus och min lykta. Jesus säger, därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske fader dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Gör er därför inte bekymmer och fråga inte, vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. O Jesus, ditt ord är vårt ljus och vår lykta. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Har ni någon gång varit med om att ni har upplevt att Gud har talat till ett inre att ni ska ge lite mer än ni brukar ge? Har ni någon gång varit med om det? Om vi då säger nej till det, då säger vi ju egentligen, jag litar inte på det Jesus har sagt. Jag litar inte på att han kommer att förse mig med det jag behöver. Ditt ord är vårt ljus och vår lykta. Det är en väldig kraft i att låta Jesu ord verka i oss så att vi verkligen följer ordet, handlar efter det. Citera det är lätt. Citera Guds ord, det är hur lätt som helst när man kan det. Men det är en annan sak att leva efter det. Jag ska hämta lite bränsle till predikan ifrån andra bibelställen än ifrån Markus evangeliet. En annan text som talar jättemycket om den oerhörda kraft som ligger i förtröstan på Gud. Det har vi ju i Daniels bok, det tredje kapitlet. Och ni som är bibelläsare, ni vet med en enda gång vad det är jag ska ta för ett exempel nu. Sadrak, Mesak och Abednego, tre unga judiska män, har blivit bortförda i fångenskap till Babel. Och Nebukadnessar har låtit ställa upp den gyllene bildstolen. Och så är orden, alla som inte böjer sina knän och tillber denna bildstol, de ska kastas i den brinnande ugnen. Är det någon av er som aldrig har hört det här förut, så kan jag väl få en handuppräckning. Det är bra. Då behöver jag inte berätta precis alltihop. Sadrak, Mesak och Abednego böjer inte sina knän. Och när Nebukadnessar får höra detta blir han så arg att hans ansikte förändras, står det. Och han befaller att ugnen ska hetas upp så den blir 7 gånger hetare än den någon gång har varit. Och så säger han till Sadrak, Mesak och Abednego, ni får en chans till. Om ni böjer knä och tillber, så låter vi allt vara glömt. Men gör ni det inte, då ska ni kastas i den brinnande ugnen. Då säger Sadrak, Mesak och Abednego, det ska du veta, o kung, att om vår Gud vill, så kan han rädda oss ur den brinnande ugnen. Men om han inte vill det, så ska du veta att vi ändå inte böjer knä för den bildstol som du har ställt upp. Och så kastas de i den brinnande ugnen. Och den är ju så het så det som kastar in Sadrak, Mesak och Abednego i ugnen, de dör utav lågorna. Och där inne i ugnen, där ser Nebukadnessar 4 män gå omkring. Och han säger, en utav dem ser ut att vara en gudason. Och så kallar han ut dem. Den fjärde kommer inte ut. Det står inte. Han försvinner väl bara. Han som såg ut att vara en gudason. Men på Sadrak, Mesak och Abednego var inte ett hårstrå svett. Det är ju fantastiskt. Det mest fantastiska i den berättelsen, det är inte att Sadrak, Mesak och Abednego kom ut levande och utan ett enda hårstrå som var svett. Det mest fantastiska var att de hade trons kraft att lita på sin Gud, så att de kunde säga, vi tillber inte. Om vår Gud vill rädda oss så kan han. Vill han det inte, så går vi då i döden för vår Gud. Det, mina vänner, det är trons kraft. När allting är bra, när allting flyter på, när ingenting hotar, då är det lätt att säga, jag är en kristen. Jag vill följa Herren. Men sätts kniven på strupen, då kanske det inte är lika lätt. Men Herren vill ge oss trons kraft, så att vi i ett sådant ögonblick kan säga: jag är beredd att dö för Jesus Kristus. Jag avsäger mig inte min tro. Det står ju många härliga berättelser i skriften om ögonblick då Gud räddade. Räddade ur fängelse. Fängelsets dörrar öppnades. Petrus fick ju uppleva det. Eller hur? Men det är många fängelsedörrar som aldrig har öppnats. Men det som har funnits innanför, det har hållit ut i sin tro på levande Gud. Och så är det än idag. Vänner, vi behöver vakna ur vår andliga sömn så att vi söker oss så nära Herren att vi är beredda inför det som kanske väntar. Och är beredda att stå upp och också dö och lida och dö för vår tro på Herren Jesus Kristus. Jag ska också läsa ifrån Hebreerbrevets 11:e kapitel, vers 7. I tro byggde Noa, uppfylld av helig fruktan, en ark för att rädda de sina. Sedan han hade fått en uppenbarelse om det som ännu inte kunde ses. Berättelsen om Noa, den har ju fascinerat många. Den har fascinerat mig. Noa fick ett uppdrag av Gud som verkade helt tokigt. Eller hur? Han höll på i 90 år och arbeta på arken. Trots att han inte såg minsta tillstymmelse till någon översvämning. Fanns inget vattendrag i närheten som svämmar över. Och talar om, ja, det kanske kan bli. Nej. Under tiden han arbetade på arken tror jag att det många gånger var så. Att det blåste upp och så virvlade sanden upp. Kom i ögonen på honom, öronen, tänd, munnen och så vidare. Fanns inget tecken på att det skulle bli någon översvämning. Men Noa arbetade vidare och visste att en dag kommer denna torra sand att täckas av så mycket vatten. Att den båt jag nu bygger på ska lyftas och jag och min familj, vi ska räddas i den. Han höll på fastän han inte såg några tecken. Hur är det med vårt bygge, vänner? Vi bygger ju vi också. Vi bygger Guds rike. Vi förkunnar och lever ut Guds rike. Vi ser inte så mycket som talar för att Guds rike är på väg in. Visst står det i skriften att Guds rike är invärtes i oss. Men det ska komma en dag då Jesus Kristus kommer tillbaka och upprättar sitt rike. Är vi nära att ge upp? Är vi det? Har vi blivit trötta efter alla år utav byggandet? Eller känner vi med oss? Vi ska hålla ut tills arbetet är slut. Det är vårt fasta beslut att hålla ut. Arbetar vi som Noa i helig fruktan på vårt arbete? Helig fruktan, det innebär att det finns inte tillstymmelse till tanke på att lägga ner hammaren. Helig fruktan. Detta är vad jag är kallad till. Detta är mitt liv. Detta är mitt kall. Gå ut i hela världen. Gör alla folk till lärjungar. Hur går det med vårt arbete, vänner? När jag skrev den här predikan så skrev jag med tanke på mig själv. Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig. Jag är så kraftlös och svag i mig själv. Herre, bekläd mig med kraft ifrån höjden. Är det inte det vi behöver? Trons kraft, nu har jag kommit till punkt 3, så nu är det snart slut. Ha med beröringen av Guds Kristi och den heliga andes kärlek att göra. Vi hämtar inte trons kraft i oss själva. Vi hämtar den inte heller från varandra. Utan vi hämtar trons kraft från Fadern, Sonen och den heliga ande. I Lukas evangeliets 24 kapitel, vers 49, där står det så här. Jesus säger, ni ska stanna kvar här i staden till dess att ni blir beklädda med kraft från höjden. Jag tolkar ordet beklädda som att det gäller hela oss. Det är inte bara handen som ska bli beklädd. Det är inte bara fötterna som ska bli beklädda. Det är hela vi som ska bli beklädda med kraft ifrån höjden. Allt. Och i apostlärningarna berättar Lukas om att det hände. Han talar om den väldiga kraft som finns. Paulus talar om den väldiga kraft som finns i beröringen. I beklädnaden. I Efesierbrevets första kapitel, vers 18, står det så här. Må han ge ett inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Och i Filipperbrevet berättar Paulus att det som han ber ska ske med Efesierna, det ber han att det ska ske med honom själv. För han skriver, jag vill lära känna Kristus. Och kraften från hans uppståndelse. Vad händer när Jesus blir mer och mer närvarande i våra liv? Jo, då får vi en tro som tvingar oss. Paulus sa det om sig själv. Kristi kärlek tvingar oss. Och så fortsätter han att beskriva den här kärleken. Om hur Jesus dött för oss alla och så vidare. Paulus var ett levande exempel på den här tron. Eller den här kärleken som tvingade honom. Inte längtade Paulus efter att bli stenad. Inte längtade Paulus efter piskrappen. Inte längtade han efter att bli sviken av sina bröder. Inte längtade han efter skeppsbrotten och så vidare. Och allt det här var ju en följd av att han gav sig iväg till den ena platsen efter den andra för att förkunna Kristus. Han satte sitt liv på spel ständigt, 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 ständigt. Hur kunde han göra det? Därför att Kristi kärlek tvingade honom. Kristi kärlek var en kraft som hade intagit honom. Så att det var det han levde och dog för. Och så en dag kunde han säga, jag har kämpat den goda kampen. Han sa inte, jag har sovit mig fram till den goda kampens slut. Jag har inte sovit mig fram till den. Utan jag har kämpat den goda kampen. Om vi tittar över våra liv, vänner, kan vi säga, ja, jag har kämpat jag också. Jag har verkligen kämpat den goda kampen. Jag är inte säker att jag kan säga det om mig själv. Jag har predikat mycket. Jag har varit i Sydafrika. Men har jag verkligen kämpat? Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig. Jag är så kraftlös och svag i mig själv. Nu är det så att Gud är sådan i sin kärlek och makt. Att har vi varit lite sovande under tid som ligger bakom, så säger han, kom nära mig. Vi börjar på nytt igen. Jag vill fylla dig med kraft. Jag vill ge dig mod att kämpa. Jag vill ge dig villighet att kämpa för mitt rike. Att våga allt för mitt rike. Ja, jag ska inte säga mer nu. Hörni vänner, vi ber istället lite. Jesus Kristus, du känner våra hjärtan precis. Inget är för dolt för dig. Vårt liv, varenda dag, varenda timma, minut, sekund ligger öppet inför dig. Förlåt Herre för att det kanske inte har funnits så mycket av verkligt kämpande i våra liv. Jag ber om nåd och förlåtelse, far. Tack att inför de dagar och år som ligger framför, som du ger utav nåd, så vill du låta oss få uppleva trons kraft. Så att vi på nytt igen, om vi har lagt ner hammaren, kan ta upp den. Och börja på arbetet. Att vi kan se lite klarare perspektiv på vad du väl vill med våra liv. Med allt, med våra tillgångar, med vår tid, Herre. Hjälp oss att kunna lägga allt för dina fötter. Herre, det står inte i ditt ord hur det gick för den här änkan. Men jag är övertygad om att du var där. Du fångade upp henne, Herre. Vi överlämnar oss i dina händer. Välsigna församlingen här, Jesus. Du känner alla vännerna. Herre, du vet att de vill vara trogna dig. Det är jag övertygad om. Men du kanske har något ytterligare att säga till dem. Gör det då, Herre. Om jag har sagt någonting som inte är välbehagligt inför dig, förlåt, Herre. Ta i så fall bort det, så att inte det ligger i vägen. Men om det fanns något som kunde väcka, så tackar jag dig för det. Tack, Jesus. Vi överlämnar våra liv i dina händer. Vi säger så än en gång. Led oss, Herre. Låt ditt ord verkligen få bli vårt ljus och vår lykta. Vi ber i Jesu namn. Amen. Är det någon mer som vill be, så får ni gärna göra det. Jag har en sång. Jag säger jag då, därför att den är helt ny för Alvis. Hon sa det att jag kan inte både spela och sjunga. Ska den sjunga, så får du sjunga själv. Och då gör jag det. Så får ni stå ut med det. Jag skulle tippa på att ni aldrig har hört den här sången. Jag skulle tippa på det.